ska det gå med Johannes då?
Ja, hur ska det gå för Johannes? Den här gången vill en lyssnare hellre höra Brita Borg sjunga.
En sol så gul, en himmel blå och marken full av grön.
På det här sättet hinner vi knappast med pjäsen. Det är inte så lång tid att vinka på oss, så bättre vi sätter igång med detsamma. Och Ivan, vill du vara snäll och vakta dörren så ingen knackar och stänga av telefonen?
Vad ska det göra?
Det är bra, det är bra. Så försöker vi med pjäsen igen. Varsågod.
Nu följer det utnötta. Vind. Oväder.
Det ser ut att klarna upp nu.
Det menar du inte.
Du vet vad jag menar. Svartbävägen är torr nu.
Nej, jag gör det inte utan barnen.
Visst är det villkor?
Utpressade.
Haha, ett löjligt dom.
Hur ska det vara med Johannes då?
Sol- och vårflugor från Föreningen för flugighetens främjande med Povel Ramel och hans vänner från maj 1947. Fortsättning följer i Radio Fynd och jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio sedan 1925.
Klockan är 7.
Det blir nyheter från Ekot. Den man som körde en bil in i en folkmassa i Liverpool i Storbritannien och skadade ett 80-tal människor åtalas nu, skriver The Guardian. Mannen åtalas för bland annat uppsåtligt vållande till grov kroppsskada och han ska ställa sin förrätta imorgon. Socialdemokraternas partikongress beslutade idag att partiet ska verka för att arbetstiden i Sverige kortas, i första hand genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, men det kan också bli aktuellt med olika regleringar. Socialdemokraterna öppnar också för att staten ska kunna låna till större investeringar och att skatteintäkterna ska öka. Och att de som är allra mest förmögna ska bidra mer till att finansiera välfärden. Räddningstjänsten i Trollhättan har under eftermiddagen bekämpat en kraftig brand i ett flerfamiljshus. Röken har synts över hela stan men ingen människa ska ha skadats. Branden spred sig från vinden ner i huset och 18 lägenheter har drabbats. Från USA rapporteras att Donald Trump skjuter upp sitt hot om att stoppa universitetet Harvard från att ta in utländska studenter. Harvard får 30 dagar att rätta sig efter Trump-regeringens krav. Trump har ju krävt att universitetet ska upphöra med satsningar på bland annat mångfald, något som kommer att prövas rättsligt framöver. Sista ordet är ännu inte sagt om Donald Trumps omfattande importtullar. Efter ett besked från en federal amerikansk domstol om att tullarna skulle strida mot grundlagen har marknaden reagerat positivt idag. Men Robert Bergqvist som är seniorekonom på banken SEB kallar detta för naivt. Frågan om tullarna kan mycket väl komma att avgöras av USA:s högsta domstol framöver. Så Gaza-kriget. Israeliska medier rapporterar idag att USA:s Mellanöstern-sändebud lagt fram ett nytt förslag om en 60 dagar lång vapenvila där det bland annat ingår att Hamas släpper en del av gisslan. Enligt icke-bekräftade israeliska medieuppgifter har premiärminister Netanyahu sagt att han är beredd att acceptera förslaget, men det är mer tveksamt hur Hamas kommer att ställa sig. Den svenska regeringen har inga planer på att återuppta biståndet till FN-organet UNRWA:s verksamhet i Gaza. Detta trots att 5 stora biståndsorganisationer krävt det idag. Biståndsministern säger till TT att regeringen kan tänka sig att ompröva beslutet om det visar sig att UNRWA på ett effektivt sätt kan kanalisera det svenska stödet. Per Edberg, Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Nobelpristagaren och författaren Svetlana Alexievich möter vi strax i ett specialprogram från Kulturredaktionen. Efter det här.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Hej, det här är Fredrik Wadström. I det här specialprogrammet från P1 Kultur ska ni få träffa den belarusiska dokumentärförfattaren Svetlana Alexievich, 2015 års Nobelpristagare i litteratur. Hennes 5 böcker om sovjetmänniskan bygger på tusentals intervjuer i framförallt Belarus, Ryssland och Ukraina.
De hade fångat in mig i skogen när jag höll på att samla ihop vapen. Ett par gånger hade jag lyckats smita iväg, men den tredje gången fångade de mig. Jag ville inte dö.
Alexievich har skrivit om andra världskriget, Sovjetunionens krig i Afghanistan, följderna av Tjernobylolyckan och om den nya bräckliga friheten efter Sovjetimperiets upplösning. Vissa berättelser blir långa kapitel, andra bara fragment i den där kören av röster som blivit hennes litterära metod.
Vi har suttit i läger, fyllt jorden med lik under kriget och grävt fram kärnbränsle i Tjernobyl med våra bara händer. Nu sitter vi på spillrorna av socialismen.
Numera lever Svetlana Alexievich i exil efter det att diktaturen i hemlandet hårdnat ännu mer och gjort det så gott som omöjligt för oberoende författare och andra kulturskapare att leva och verka i Belarus. Men hon fortsätter att samla material till nya böcker om frihet och förtryck i det som en gång var Sovjetunionen. För även om sviten om den röda människan, Homo Sovjeticus, är avslutad, så är inte historien om imperiets sönderfall avslutad.
Vi har varit med om så mycket fruktansvärda saker. Vi är så knäckta. Vi har ett eget språk. Lidandets språk.
I det som en gång var Sovjetunionen har diktaturen återvänt med full kraft i flera länder. Och Ryssland för sedan flera år ett blodigt invasionskrig i grannlandet Ukraina. Ett krig som gjort Alexievichs böcker kusligt aktuella. Jag har följt Svetlana Alexievich sedan 1990-talet och intervjuat henne många gånger, både i hennes kök i Minsk när hon fortfarande bodde där och i Sverige när hon varit på besök. Senaste gången vi sågs var i samband med Nobelpriset 2015. Nu, 2025, sätter vi oss ner i varsin fåtölj i en konferenslokal i Stockholm. Inspelningen rullar. Men med Svetlana Alexievich blir det sällan den typiska författarintervjun. Hon vill alltid veta saker om det som händer runt omkring henne och om dem hon träffar. Hon säger, innan vi börjar, hur gamla är dina barn nu? De måste vara stora. Jag drar de olika åldrarna och berättar att de 2 äldsta har flyttat hemifrån. Svetlana ställer några frågor till, säger något om sin egen familj. Det kommer helt naturligt. Så där som bara en riktigt bra intervjuare kan göra, med ett avväpnande uppriktigt intresse för den som hon sitter mitt emot. Så jag tänker att vi kanske måste börja i just den änden. Samtalen som ligger till grund för de hyllade böckerna. De där 100-tals intervjuerna som hon gör inför varje projekt och som hon sedan kokar ner till kompakta kapitel eller ibland bara fragment av samtal. Hur har det där förändrats över tid? Vet du, säger hon, jag började skriva när människor var rädda för att prata.
Jag начинала писать, когда люди боялись говорить, первые свои книги.
Det här var när jag skrev mina första böcker. Utmaningen låg i att få människor att överhuvudtaget vilja berätta. Svetlana Aleksejevitj började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet, när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Aleksejevitj. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. Till en början var det många som var rädda för de här förändringarna.
Сначала не боялись этой, ну, перестройки или как там это называлось, начальной демократии, и они осторожно говорили.
De var hela tiden försiktiga med vad de berättade. När de sen märkte att det här var en bestående förändring var det många som ångrade att de inte hade varit mer öppna. Så när de blev äldre och kanske fick någon allvarlig sjukdom hörde de av sig och sa: jag berättade inte allt.
Когда вот серьезно заболевали, что звонили, искали меня и говорили: приди. Я вот тогда побоялась это сказать, побоялась то сказать. А сейчас я не хочу, что это уносить с собой.
Kom hit, så ska jag berätta allt för dig, hörde folk av sig och sa långt efter att Svetlana Aleksejevitj intervjuat dem. Det var så mycket de hade varit rädda för att säga, men nu ville de inte ta med sig sina berättelser i graven. Det slutade med att hon blev tvungen att skriva om flera av sina böcker och lägga till saker som kom fram i efterhand.
Jag даже дописывала книгу местами.
Svetlana Aleksejevitj föds 1948 i Sovjetunionen, i staden Stanislav, som idag heter Ivano-Frankivsk och ligger i västra Ukraina. Mamman var ukrainska och pappan belarusier. Sin tidiga barndom tillbringar hon i en ukrainsk by innan familjen flyttar till den vitryska Sovjetrepubliken, det som idag är Belarus. När hon är i 20-årsåldern får hon sitt första journalistiska uppdrag på en lokaltidning i hemregionen. Hon flyttar till Minsk och där träffar hon en grupp författare som skriver dokumentära romaner. Bland dem finns Ales Adamovic som blir hennes mentor. Under andra halvan av 1970-talet påbörjar Aleksejevitj arbetet med att söka upp kvinnor som under andra världskriget stridit för Röda armén eller i partisanrörelsen som bekämpade den nazityska ockupationen. Kvinnorna är till stora delar förbisedda av den sovjetiska propagandan som bara lyfter fram männens insatser under kriget. Efter flera års arbete blir detta 1983 ett bokmanus med titeln Kriget har inget kvinnligt ansikte. Men censurmyndigheten i Sovjetunionen vill inte ge sitt godkännande och boken blir liggande på en hylla. Först två år senare, 1985, ingriper den nya sovjetledaren Mikhail Gorbachev personligen och ger grönt ljus till att trycka Aleksejevitjs debut. När Kriget har inget kvinnligt ansikte till sist kommer ut säljer den i miljonupplaga. Och flera teatrar spelar dramatiserade versioner av vittnesmålen ur boken. Med sin fjärde bok, Bön för Tjernobyl, om följderna av kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen 1986, når Svetlana Aleksejevitj allt fler läsare runt om i världen. Tjernobylboken kommer ut på 1990-talet, när Belarus och Ryssland och Ukraina är självständiga stater och nyblivna demokratier. Men redan 1994 kommer Alexander Lukasjenko till makten i Belarus, och sedan dess har han inte släppt taget. Istället har han stegvis skruvat åt trycket mot det belarusiska samhället för att nu hålla landet i ett järngrepp. 1999 får också Ryssland en ny premiärminister, Vladimir Putin, som året därpå blir rysk president. Och under de här åren märker Svetlana Aleksejevic att människor åter börjar sluta sig och huka under det förtryck som gradvis är på väg tillbaka. På nytt förändras samtalen, de som hon samlar på sig inför sina kommande böcker.
Опять все вернулось. Как всегда, как есть такая поговорка, русская жизнь, ну это возьмем как общее, болтается все время между бараком и бардаком. Да?
Det finns ett uttryck som går så här. Det ryska livet rör sig alltid mellan baracken och kaoset, säger Aleksejevic. Fast ordleken försvinner i översättningen. Barack och bardak, ryskans ord för röra och oreda. Människor började känna av att saker upprepar sig. De som befann sig längst ner i samhället märkte av det först. De intellektuella levde på idéer och märkte till en början ingenting. De längst ner levde bara sina liv. Och när det hårda greppet om våra samhällen återvände så började de prata om det förflutna. Och det som kom fram i de där samtalen var en längtan till ett auktoritärt förflutet.
Опять им не хватает Сталина, опять им не хватает силы. И их было интересно слушать.
De saknade Stalin och de saknade det hårda samhället. Det var väldigt intressant att lyssna på dem, säger Svetlana Aleksejevic. Särskilt var det en resa på 00-talet till östra Sibirien som gjorde starkt intryck på henne. Hon besökte städer som Irkutsk och Omsk. Det var under den här perioden som hon samlade röster till sin stora roman från 2010-talet, Tiden Second Hand.
Я, например, когда писала Second Hand, приезжала вот там с Иркутска, там с Омска, помню, совершенно потрясённая, потому что это были какие-то совсем другие люди.
Jag var helt chockad efter den där resan, för det här var helt andra sorters människor än de jag hade vant mig vid. I storstäderna i västra Ryssland, Moskva, Sankt Petersburg, var livet för många människor helt annorlunda. Inte minst för journalister och författare. Det var fest och allt var vackert.
Тут в Москве, Петербурге тусовка, так всё красиво, так всё мы уже в мире, да, мы уже вошли в мир, а там совсем другая жизнь.
Storstadsryssarna i Moskva och på andra ställen kände att vi har blivit en del av världen nu. Men långt österut i Sibirien levde människor ett helt annat slags liv. Boken Tiden Second Hand spänner över 20 år från den spirande friheten efter Sovjetunionens fall i början av 1990-talet till de allt hårdare samhällen som växte fram i regionen efter millennieskiftet. Från resan i östra Ryssland minns Svetlana Aleksejevic alla bilar med Stalinbilder i staden Irkutsk. Hon tänker särskilt på en man som hon åkte med som inte kunde sluta prata om den gamle sovjetiske diktatorn. Bara Stalin kunde få ordning på det här landet, sa han till henne.
Только он наведет порядок. Я говорю, за кого будете голосовать? За Путина. Почему?
Så vem ska du rösta på i valet, frågade hon. På Putin. Varför då? För att det bara är KGB som kan se till att det blir ordning och reda. Putin hade några år tidigare lämnat den ryska säkerhetstjänsten, den som tidigare hette KGB, för att göra politisk karriär.
Att KGB может навести порядок. Это в Иркутске, которая вся в этих лагерях.
Och det här samtalet har vi alltså i Irkutsk av alla ställen. Där de gamla fånglägren finns. Där KGB spärrade in människor på sovjettiden. Det finns en karta som visar var alla arbetslägren fanns i den här regionen. Och där syns tydligt att lägren, de var överallt. Svetlana Aleksejevic förstod ingenting. Just den här mannen som drömde om en ny Stalin hade tidigare berättat för henne om sitt liv. Han hade vuxit upp med sin pappas berättelser från Stalintiden. Pappan hade från Sankt Petersburg, Moskva och andra städer forslat människor som i sovjetiska domstolar dömts till förvisning till östra Sibirien. Enligt mannen som hon pratade med hade pappan lämnat av dem ute i ingenstans, i snön, också kvinnor och barn. Och hans pappa hade berättat för honom att mammorna inte sällan dödat sina egna barn för att de skulle slippa plågas av skölden och hungern. Svetlana Alexievich försökte förstå hur mannen i Irkutsk tänkte. Hon frågade, om du redan vet allt detta, hur kan du vilja rösta på något som gör att den här tiden riskerar att återvända? Han svarade, hos oss fungerar det inte att göra på något annat sätt.
Посидел, помнит, мужик и говорит, а у нас иначе не получится. Без силы и крови у нас ничего не будет.
Utan våld och blod kommer det inte att hända något här hos oss, hade mannen i Irkutsk sagt. Alexievich kommer ihåg hur hon på vägen hem till Minsk stannade till i Moskva och hur hon var förtvivlad över det hon hade hört i östra Ryssland. Men när hon berättade om det för sina vänner i den ryska huvudstaden så avfärdade de bara hennes oro.
Они мне говорят, ну, Свет, это страх, белорусский страх. Этот ваш колхозник там такой.
Vännerna i Moskvas journalist- och kulturkretsar sa, men Sveta, det är ingen fara. Det där är bara din belarusiska rädsla för saker. Du har träffat en inskränkt person. Det är som att prata med en kolchosbonde från sovjettiden. Det där märks inte av här hos oss. Men det visade sig att det Svetlana Alexievich hade sett i Sibirien inte alls var så långt borta. För varje år som gick hårdnade det politiska klimatet allt mer i hela Ryssland, inte minst efter invasionen av Ukraina 2014. Och i samband med det storskaliga anfallet mot grannlandet 2022 kastades hela det ryska samhället in i en helt ny fas, där de sista resterna av oberoende medier stängdes ner. De sa i Moskva att det inte märktes något av de stalinistiska tendenserna långt borta i provinsen, säger Alexievich. Men utvecklingen kom i kapp storstäderna i det europeiska Ryssland.
А у нас это уже необратимо. Хорошо необратимо. Недавно пару лет назад закрыли эхо Москвы, всё там тоже в течение недели. Всё, что только можно закрыть.
För bara några år sedan, 2022, under loppet av bara en vecka, så stängde ryska myndigheter ner radiostationen Echo Moskvy, Moskva-ekot, och allt annat de kunde komma på att stänga ner. Ända in i det sista var det många av mina vänner i Moskva som inte trodde att det kunde hända. Men nu är det den världen vi lever i. En värld som påminner om det folk drömde om i Irkutsk för många år sedan. Det är det vi har fått nu. Vi har gått hela varvet runt.
Но никто не верил. Но вот жизнь пришла к этому. Вот сейчас мы живем в этом мире. Опять по кругу.
Svetlana Alexievich har upplevt det som också andra framgångsrika, självständiga författare i diktaturer varit med om. I takt med att populariteten stigit och läsekretsen blivit allt större över världen så har regimen i det egna landet gjort allt mer för att tiga ihjäl författarskapet. Och aldrig har det varit så tydligt som när Alexievich tilldelades Nobelpriset i litteratur. När nyheten kom i oktober 2015 ordnades det en improviserad presskonferens på den belarusiska oberoende tidningen Nasha Nivas kontor i Minsk. En liten, trång kontorslokal på en bakgata. Från officiellt belarusiskt håll hördes från början ingenting. Varken hyllningar till eller missnöje med Svenska Akademins val. Svetlana Alexievich fick frågan av en inhemsk journalist på den där märkliga pressträffen Varför har inte presidenten eller kulturministern hört av sig ännu? Och hur tror ni att makthavarna i Belarus kommer att ställa sig till det här Nobelpriset? Hon svarade, makthavarna i det här landet låtsas som om jag inte finns.
No, belaruska vlada delar ett vid som jag inte är. Меня не печатают, я не могу нигде выступать. Во всяком случае, белорусское телевидение, я не помню, чтобы она мне звонила.
Mina böcker ges inte ut i Belarus. Jag kan inte uppträda offentligt. Jag minns inte när belarusisk TV senast hörde av sig för en intervju, men det är väldigt länge sedan. Och så la Svetlana Alexievich till, ändå känner jag att det här är mitt fosterland. Min jord. Just den dagen satt jag själv i en radiostudio i Stockholm och kommenterade Alexievichs Nobelpris i direktsändning bara någon minut efter att det tillkännagivits. Men i nyhetsklipp från den där improviserade pressträffen i Minsk när Svetlana kliver ur en bil och försöker ta sig in i den överfulla redaktionslokalen syns Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Lövgren bakom författaren. Maria var i Minsk på annat uppdrag men hade besökt Narshanivas redaktion tidigare samma dag för att fånga röster inför beskedet om vem som skulle få det årets litteraturpris.
Det var väldigt mycket surr i stan just inför det här. Vi tyckte att det verkade trovärdigt att hon faktiskt skulle komma till den här tidningsredaktionen. Så vi åkte tillbaka dit inför att beskedet skulle utlysas. Och det visade ju sig att hon fick det då. Och så var vi då alla i den här redaktionen som ju bestod av två, kanske tre väldigt små rum med mycket bokhyllor och inträngda skrivbord och jättemycket folk.
Man tänker sig ett land som Belarus som har en relativt kort historia av självständighet, som har en författare som översätts och hyllas och recenseras och läses över stora delar av omvärlden, och nu är det Nobelpris. Man skulle ju kunna tänka sig att det var en helt annan lokal. Att den belarusiska staten skulle trumma ihop något evenemang för att fira detta.
Faktiskt så var det väl en del av de lokala journalisterna som pratade om det då. Att här ska vi ta emot henne på det här lilla stället, på den här avkroksgatan. Varför är det ingen som så att säga firar? Hon är ju ändå en stolthet för landet och så. Så det resonemanget fördes lite, men alla var så medvetna om samtidigt att den politiska situationen och det förtryck som fanns gjorde att hon skulle inte lyftas upp.
Hur ska man beskriva den situationen då 2015? Jag menar, då så lever hon ju ändå mitt i stan och är verksam. Utländska korrespondenter kan komma åkande med jämna mellanrum och göra reportage.
Det var ju så absurt, för att å ena sidan så fanns det här förtrycket och som gjorde att man kallade det för Europas sista diktatur och att du fortfarande inte kunde säga och göra som du ville. Så, å andra sidan så fanns det en väldigt stark ungdomsrörelse. Det fanns kaféer, det fanns förutom de här fria tidningarna och oberoende journalister och så fanns det väldigt mycket nytt som många unga belarusier ville peka på också. Vi åker till de här kvarteren, det här, här har vi de här klubbarna, och jag tror att hoppet om att det skulle bli en förändring fanns redan då och där, och jag tror att redan då så såddes många frön till det som kom sen i den här stora protestvågen som var efter fuskvalet då, när Lukashenko bestämde att han skulle bli president igen.
Presidentvalet 2020 där på sommaren. Men hur skulle du beskriva det här, de här parallella världarna som levde sida vid sida?
du kunde prata med människor på ett sätt som egentligen inte rimmar med att det faktiskt var en diktatur. Och det berodde ju på att de trodde att det skulle komma en förändring. De hade såna förhoppningar.
Vad kommer du ihåg från själva presskonferensen?
Ja, den var ju väldigt absurd och hon hade ju sånt enormt tålamod. För jag lyckades ställa några frågor när jag stod där på gatan och följde liksom henne med strömmen in i den här trånga lokalen, och vi stod alla runt henne. Hon hade nästan inte utrymme att sträcka ut en arm. Så mycket folk var det. Jag har sällan varit på en presskonferens eller ett möte där det har varit så tjockt runt huvudpersonen. Och hon var så tålmodig i att hon svarade på alla frågor som hon fick. Människor runt omkring kastade ur sig frågor, även de som stod längst bak, och även om det var samma fråga igen så svarade hon och hade då det här tålamodet trots att hon då var fullständigt omringad av människor som bara ville veta hur känns det och vad betyder det för Belarus.
Kommer du ihåg hur diskussionerna gick när du var där? Vad Nobelpriset skulle kunna innebära?
Ja, det fanns ju just den tesen att det här skulle kunna innebära att landet öppnades mer mot väst då och blev en del av det europeiska. För de känner ju sig också som europeer där. Men inte alla var lika förhoppningsfulla om det. Det är så lätt att säga nu, så här långt efteråt, då, att de som tänkte att det skulle bli en öppning, att det fanns en naivitet i det trots allt. För att alla som demonstrerade under den här tiden blev ju väldigt hårt ansatta. Kravallpolisen var ju fruktansvärt brutal redan då. Så att på ett sätt kan man väl se det som att varför trodde de det, men de tänkte väl att alla auktoritära regimer försvinner någon gång och det här kanske är första steget.
Hur var reaktionerna på gatorna i Minsk bland människor du träffade kring att en av landets författare nu hade fått Nobelpris i litteratur?
Det fanns inte någon som inte hade någonting gott att säga och tyckte att det var helt fantastiskt att just hon hade fått priset. Dels för att de hade läst hennes böcker, och också att hon då representerade det goda Belarus. För många belarusier så skäms de ju på ett sätt över att leva i ett land som har styrts på det här sättet under så lång tid. Och därför så var hon som en ljuspunkt, något optimistiskt, och som kunde visa att Belarus och belarusier är någonting annat och inte bara ska sammankopplas med diktator Lukasjenko.
Maria Persson Löfgren åker hem från Minsk efter pressträffen med den nyblivna Nobelpristagaren i litteratur. En ström av journalister reser i andra riktningen, till Belarus, under hösten 2015 för att intervjua Alexievich, som nu står i världens blickfång mer än någonsin. Jag var en av dem. Frågan om vart det belarusiska samhället var på väg, den är fortfarande öppen i det läget. Men den avgörs sensommaren 2020.
There is still some safety in numbers for the tens of thousands of protesters on the streets of Minsk. The Ministry of Interior in Belarus has warned them that demonstrations are illegal, closing off city squares and streets.
Efter ännu ett presidentval där Lukasjenko utropas till segrare med förkrossande majoritet får många nog. Oppositionens kartläggning av hur röstningen gått till pekar mot att det är en annan kandidat som egentligen vunnit stort. Svetlana Tsikhanouska. Hennes man skulle ha ställt upp i presidentvalet, men fängslas några månader innan. Nu har stora delar av det belarusiska folket slutit upp bakom hans fru. Fredliga gatuprotester bryter ut där många av demonstranterna är kvinnor med blommor. Protesterna pågår i flera månader runt om i hela landet och med hundratusentals deltagare. Men regimen blir allt mer våldsam. Många fängslas och misshandlas och allt fler tvingas lämna landet när de hotas av långa fängelsestraff för sitt politiska engagemang. Det blir till slut för farligt också för Svetlana Aleksejevitj att vara kvar. Hon hamnar i Tyskland och börjar skriva på en bok om den belarusiska demokratirörelsen. Den är ännu inte färdig. Nu, 2025, nästan 5 år efter de gigantiska gatuprotesterna och regimens brutala svar, säger hon att det var som att landet delades i 2 halvor. Den ena halvan gick ut på gatorna för ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Den andra halvan av befolkningen ställde sig på diktaturens, våldets och förtryckets sida. Och ingen av de här sidorna är stark nog för att helt och hållet vinna över den andra.
Ни в одной стране нету сил вот как бы сказать, что победа за нами. Это какой-то долгий процесс.
Det här är en lång process som har inletts, säger Svetlana Aleksejevitj, om dragkampen mellan demokrati och diktatur i hemlandet. Efter presidentvalet 2020 och de efterföljande protesterna kan det vara så många som 500 000 belarusier som tvingats i exil. En svindlande siffra för ett land med bara 10 miljoner invånare. Det som var utmärkande för proteströrelsen var att den var uttalat pacifistisk. Det var ingen som ens tänkte tanken att kasta molotovcocktails eller använda skjutvapen, säger Aleksejevitj.
Никто не думал брать коктейли Молотова, делать, стрелять. Люди представляли тогда свободу как праздник.
Människor föreställde sig under den här perioden friheten som en fest. De kom till demonstrationerna med barnvagnar. Det var en familjefest. Och det var en glädje för många att se andra med samma längtan efter frihet ute på gatorna. Så länge det fanns en känsla i luften av seger var det lätt att få ut folk till massmötena runt om i Belarus. Men sedan, när gripandena och blodet och våldet kom, var det många som drog sig undan. Jag tror att det är viktigt att ställa frågan till sig själv. Vad är en fri människa?
Надо спросить себя, что такое свободный человек? Кто из нас свободен?
Vem av oss är fri, säger Svetlana Aleksejevitj och pekar på att en av de saker som utmärker sovjetmänniskan, alltså den som fostrats i det förtryckande sovjetiska systemet, är att den bär förtrycket inom sig, också i tider av relativ yttre frihet. Inuti en sån person är det lätt att trycka på en knapp för att aktivera ofriheten.
В нём легко нажать кнопки, когда он станет несвободен. Какая-то генетическая память вспыхнет в нём.
Det är som att det genetiska minnet av förtryck aktiveras inom sovjetmänniskan. Det bara ligger där och väntar. Redan i samband med protesterna i Belarus sommaren och hösten 2020 berättade Svetlana Aleksejevitj att hon börjat samla material till ett nytt bokprojekt om allt det som hände då och om efterspelet. Jag vet inte varför boken är försenad, säger hon. Jag tror att det har att göra med att jag idag inte vet vad jag kan säga till en människa för att hon inte ska känna sig ensam och förvirrad i den här världen.
Потому что я не знаю, что сегодня надо вот сказать человеку, чтобы ему стало не одиноко, чтобы он не чувствовал себя растерянным в этом мире.
Men hur mycket vi än pratar om regimens brott i Belarus, så är det någonting annat som hänger över den här intervjun. Någonting om möjligt ännu större. Rysslands storkrig i Ukraina. Redan när Svetlana Aleksejevitj fick Nobelpriset 2015 så var den ryska invasionen ett faktum sedan mer än ett år tillbaka i form av ockupationen av den ukrainska Krimhalvön och Rysslands krig i östra Ukraina. Och under den där speciella presskonferensen i Nasha Nivas trånga redaktionslokal i Minsk pratade Svetlana särskilt om sin ukrainska mormor och mamma. Hon berättade den gången att hon nyligen hade varit i Ukrainas huvudstad Kiev och gråtit vid minnesplatsen på torget över de ihjälskjutna demonstranterna från Majdan-protesterna 2014. Den storskaliga ryska invasionen har sedan dess kraftigt försämrat relationerna mellan Belarus och Ukraina eftersom den ryska armén bland annat anföll från belarusiskt territorium i februari 2022. Visserligen strider många frivilliga belarusier på Ukrainas sida och en stor del av befolkningen i Belarus är starkt kritisk till det ryska anfallskriget. Men landets regim är efter jättedemonstrationerna mot Lukashenka 2020 helt i händerna på Ryssland som gav sitt stöd till den belarusiska diktaturen så att den kunde sitta kvar vid makten. I Ryssland däremot verkar det folkliga stödet vara mycket mer utbrett när det gäller att bomba ukrainska städer, sätta civila ukrainare i vad som liknar koncentrationsläger och för att döda ukrainare. Jag frågar Svetlana Alexievich varifrån det här hatet gentemot ukrainarna kommer ifrån hos så många ryssar.
Откуда этот ненависть у не у всех русских, но всё-таки есть у русских к украинцам?
Я думаю, что это имперство. Вот в русских людях даже вот у меня друзья, они же писатели, хорошие писатели.
Jag tror att det där hatet hos ryssar kommer ur imperietänkandet. Jag har ryska vänner, också författare, till och med bra författare, som bär på det där. Som belarusier känner jag igen den där inställningen som genomsyrar det ryska samhället. Jag har hört ryska kollegor som sagt till mig, men kom igen Svetlana. Vad är det för ukrainskt språk eller belarusiskt språk du pratar om?
Svetlana, да ладно, ну какой украинский язык? Ну какой белорусский язык? Да это не до язык, не до нации, то, что и Путин говорит. Это живет, в общем-то, я думаю, все идет из этого чувства имперства.
Украинская и белорусская – это ju inga egna språk. Det är ju inga egna länder, påstår de här människorna. Precis så som Putin säger. Svetlana Alexievich skriver själv på ryska. Den här och alla andra intervjuer med henne görs på ryska. Men som någon som är född i västra Ukraina och uppvuxen i en by i Belarus så finns det för henne ingen hierarki mellan språken. Den här imperietanken som sitter så djupt i Ryssland är något som hon dissekerar i sina böcker. Allra tydligast gör hon det i sin senast utgivna bok, den över 600 sidor tjocka Tiden Second Hand från 2013. Intervjuerna i den boken spänner över de första 20 åren efter Sovjetunionens fall, 1991-2011. Och de handlar om den nyvunna friheten och vad människorna ska göra med den.
I vår familj har vi bevarat en gammal skrivbok. Där har min morfar skrivit ner historien om sitt liv för sina barn och barnbarn. Han berättar hur han överlevde Stalintiden. De kastade honom i fängelse och torterade honom. De trädde en gasmask över hans huvud och ströp syret. De klädde av honom och tryckte in en järnstång eller ett dörrhandtag i ändtarmen. Jag gick i 10:e klass när mamma gav mig den skrivboken. Du är vuxen nu. Du måste få veta det här. Men jag förstod inte varför. Jag förstod det inte då.
Om det går att sammanfatta ett så stort verk som Tiden Second Hand, så har den första delen, den som handlar om 1991-2001, tydligare drag av optimism och förväntan. Här finns också oro och sorg över det förflutna, men framtiden är för människorna som berättar om sina liv ett oskrivet blad. I den andra delen, 2001-2011, är bilden mörkare och oron över framtiden starkare hos de som medverkar. Svetlana Alexievich säger att hon tror att människor redan då, för 20 år sedan eller mer, intuitivt fångade upp vad som höll på att hända.
Jag tror att människor intuitivt fångade upp vad som höll på att hända. Det här ползучий фашизм, который влезет в нашу жизнь, да?
Människor kände av den här fascismen som kommit krypande in i våra liv i Belarus och i Ryssland, säger Alexievich.
Er generation är uppvuxen med alla de där idéerna. Frihet, jämlikhet, broderskap, whatever.
Aha, och ni? Er generation?
Men vi födde en annan tid.
2015 gjordes det en dramatisering av Tiden Second Hand för Sveriges Radio. Regisserade gjorde Dmitri Plax, numera konstnärlig ledare på Dramaten Dock, en snabbjobbande scen som med kort varsel fångar upp aktuella texter om samtiden. Dmitri kommer själv från Belarus och träffade Svetlana Alexievich i kulturkretsarna i Minsk redan på 1980- och 90-talet, men han har bott länge i Sverige. Våren 2025 dramatiserade han Tiden Second Hand ännu en gång i en gestaltad uppläsning på Dramaten med författaren själv på scenen i ett samtal efteråt. Dmitri Plax säger att när boken kom ut 2013 så var det första han tänkte: nu måste Svetlana få Nobelpriset.
Tiden Second Hand är ju skriven så att den ger oss nycklar till alla de föregående fyra böcker som hon skrev. Och då tänkte jag, är det verkligen så att hon redan när hon började skriva tänkte att den sista boken ska ge oss möjlighet att blicka bakåt och förstå hur de andra böckerna är skrivna? Eller gjorde hon det i efterhand? Men i vilket fall så är det ju helt otroligt om man tittar på alla de fem böcker som ett och samma verk. Vilket man kan göra med hjälp av Tiden Second Hand just.
Men innan den kom så såg du mer fyra enskilda böcker?
Ja, det gemensamma i de där böckerna var metoden för mig framförallt. Alltså inte tematiken eller inte undersökningsområdet. Men när den femte boken kom, då fattade jag hur hela projektet hänger samman. Det där som hon själv kallar för undersökning av den röda människan. Alltså, vad är den personen som kallas för Homo Sovjeticus? Vad är den personen som egentligen Tiden Second Hand öppnas med, den där tesen om att det enda som Sovjet och dess satelliter lyckades med är att skapa en ny människa. Det där är liksom helt otroligt egentligen, hur man kan dissekera det där skapandet med egentligen helt litterära metoder. Rent konstnärligt.
Hur skulle du beskriva den metoden?
Det Svetlana gör, hon samlar material och det är dokumentärt material i botten. Det är vittnesmål. Sen skriver hon om. Hon själv säger att en samling av fakta är ingen litteratur. Hennes metod är att samla fakta och göra litteratur av det. Hon gör det så skickligt att när du läser hennes böcker så hör du de där rösterna. De märker inte att det är elaborerat. De märker inte att det är omskrivet. Innan jag började arbeta med Svetlanas texter som regissör och dramaturg, dramatiker, märkte jag det inte själv. Det är först när man försöker arbeta med texten, då inser man, vänta lite, människor pratar inte på det sättet. Det här är litterärt skrivet, alltså när man läser det så uppfattar man det hur naturligt som helst. Men sen när man börjar arbeta med texten så ser man, nej, det finns inga hopp. Allt är väldigt logiskt. Alltså, vi pratar ju inte på det sättet, va? Och det är där också som gör det så intressant, att den främsta kritiken som jag har hört som är riktat mot Alexievich är, vad är det för litteratur? Hon spelar in och sen bara liksom skriver ner det som finns på band. Och det är precis så hon vill att du ska tro. Det är som sagt nycklar till hennes författarskap. Hur gjorde hon? Och då är tiden second hand väldigt speciell, just för att den visar sig vad hon gjort i de föregående böckerna. Det där att själva stora händelser finns liksom utanför boken.
Du säger att boken är en sak och händelsen du beskriver ligger liksom utanför boken. Vad ska man kalla det som finns inne i boken då? För man lyfter ju upp en bok och tänker, nu ska jag läsa om Tjernobyl. Men vad är det som finns där istället?
Alltså, i tiden second hand finns ju händelsen med. Men om vi pratar om Bön för Tjernobyl exempelvis, vad som finns inne i boken. Inne i boken finns... det finns en sanning som kanske inte hävdas på det sovjetiska sättet just. Utan en lyssnande sanning. En sanning som ifrågasätter sig själv. Och den sanningen byggs ju av de små sanningar som Alexievich samlar. Hon samlar dem väldigt omsorgsfullt just för att bilda en sanning. Men det är ingen sanning som säger till dig, antingen tror du på det eller så är du dum i huvudet. Utan det är en sanning som formulerar en fråga. Och det tycker jag är vad som finns i boken.
Västerlänningarna är naiva, veka eftersom de inte lider som vi gör. De tar medicin mot minsta lilla kvissla. Medan vi har suttit i läger, fyllt jorden med lik under kriget och grävt fram kärnbränsle i Tjernobyl med våra bara händer. Nu sitter vi på spillrorna av socialismen. Som efter ett krig. Vi har varit med om så mycket fruktansvärda saker. Vi är så knäckta. Vi har ett eget språk. Lidandets språk.
För Svetlana Alexievich, som är född bara några år efter andra världskriget, var tyskarna några som under uppväxten förknippades med död och förintelse. Belarus och Ukraina är två av de länder i Europa där nazisternas ockupation var som allra grymmast. Idag bor hon i Berlin. Tyskland är numera en skyddad hamn undan förföljelserna i Belarus och Rysslands anfallskrig i Ukraina. En förmögen tysk bekant till henne hade två lägenheter som stod tomma i Düsseldorf. I februari 2022 öppnade han dem för ukrainska flyktingar när det ryska storskaliga kriget startade. Det är synd att min mormor inte fick uppleva det här andra Tyskland, säger Svetlana Alexievich.
Жалко, что моя бабушка не дожила и не поняла, что могут и другие быть немцы.
Det hade varit fint om min mormor hade kunnat få leva så länge att hon fått se att det finns andra slags tyskar än de hon mötte för mer än 80 år sedan. Alexievichs mormor bodde hela sitt liv i det som idag är västra Ukraina. När dotterdotterns böcker började översättas till andra språk och göra sitt segertåg över världen var Tyskland ett av de länder där framgången kom tidigt och där den var som allra störst. Kanske just för att tyska läsare ville få reda på saker om kriget ur ett annat perspektiv. Men när Svetlana började få de första inbjudningarna att komma och föreläsa i Tyskland och presentera sina böcker där var hennes mormor helt oförstående. Hon tänkte på alla de fruktansvärda krigsbrott som hon hade sett tyskarna utföra.
Когда сожгли дом, их деревню, она мне говорила: "Ну как ты ездишь к ним?"
Tyskarna brände ner deras hus. De brände ner hela byn. Mormor sa till Svetlana: "Jag kan inte förstå att du kan resa till Tyskland. Det var ju de som dödade din morfar."
Они же дедушку били, и это. А вот теперь бы она мне так уже не говорила бы.
Svetlana Alexievichs morfar dog vid fronten när han stred mot Hitlers armé. Men hon är helt säker på att om hennes mormor hade fått se vad Tyskland blivit idag så hade hon aldrig pratat på det sättet. Hon var en ukrainsk bondkvinna.
Она была просто крестьянка. Да, да, просто крестьянка. Красиво пела. Это я это помню.
Hon sjöng så vackert, det kommer jag ihåg från när jag var barn. Svetlana Alexievich är kanske den författare i dåvarande Sovjetunionen som bäst av alla lyckades fånga upp de äldre generationernas trauman från det som kallas det stora fosterländska kriget. Hennes två första böcker, Kriget har inget kvinnligt ansikte, och den uppföljande De sista vittnena om barnens upplevelser under andra världskriget. De öppnade dörren till ett helt annat sätt att prata om krig, bortanför den heroiserande sovjetiska propagandan. Hon fortsatte till att berätta om Sovjetunionens krig i Afghanistan i boken Sinkpojkar. Och i Tiden Second Hand blandar sig alla möjliga krig in i människors berättelser, inte minst krigen i Tjetjenien i södra Ryssland. Så vad händer nu, när vi de senaste åren ser det största kriget på europeisk mark sedan andra världskriget? Känner hon att hon någon gång skulle vilja åka till Ukraina och prata med människor där om vad de varit med om? Nej, säger Svetlana Alexievich. Det kommer jag inte att göra. Litteratur uppstår där det finns något nytt att upptäcka. Nya tankar, nya idéer. Och jag tror inte att just jag har förmågan att upptäcka något nytt i Ukraina.
Litteratur начинается тогда, когда вы что-то новое, какой-то новый взгляд или что-то. Я не представляю, что бы я сейчас новое там могла найти я.
Men kanske kommer det en annan person, någon som är från en annan tid och hittar det som är nytt i dagens Ukraina. Det kommer bara inte att vara jag som gör det, säger Alexievich. Och hur är det med Belarus, säger jag. Låt oss säga att diktaturen av något skäl försvinner imorgon. Säkerhetstjänsten upplöses. Fängelserna öppnas och de politiska fångarna släpps. Skulle du åka tillbaka? Skulle du skriva om det? Ja, självklart. Jag skulle åka direkt.
Jag бы поехала, конечно, чтобы говорить с людьми, понять, что происходит на самом деле, как они пережили это время. Да, поехала.
Jag skulle prata med människor för att förstå vad det är som händer där. Hur de har överlevt under den här perioden. Belarus, det är ändå min lilla bit jord som jag känner bättre än någonting annat. Och som jag skulle kunna berätta om.
Det är min kusok земли, som jag больше всего знаю и которым jag бы могла бы рассказать.
Svetlana Alexievichs böcker är översatta till svenska av Hans Björkegren och Kajsa Öberg Lindsten. Det här var ett P1 Kultur special. Jag heter Fredrik Wadström.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Det blir sammanlagt 3 program på temat och det första ligger ute redan nu för lyssning i Sveriges Radio Play. Och i P1 så sänder vi det imorgon förmiddag. Denna torsdag kväll är klockan nu 8.
I Schweiz är läget kring den förstörda byn Blatten i Alperna fortfarande mycket osäkert och militären har fortfarande inte kunnat inleda uppröjningsarbetet. Den stora faran just nu är översvämningsrisken.
Vi behåller den worst case auch jetzt weiterhin im Auge, aber wie gesagt, wir hoffen.
Vad den lokala politikern Franziska Biner sa på en presskonferens på torsdagskvällen att man fortfarande är beredda på att det värsta kan hända, men man hoppas på motsatsen. Den stora faran just nu efter det stora glaciärraset igår som begravde stora delar av den tack och lov evakuerade och nu i stort sett förstörda byn Blatten är att floden som i vanliga fall rinner genom byn blockerats. Vattnet bildar därför en allt större sjö som man tror kommer nå över rasmassorna under natten eller tidigt imorgon bitti. Frågan är då hur mycket rasmassor vattnet för med sig längre ner i dalen och om det kan hota ytterligare byar där. Men myndigheterna är ändå försiktigt optimistiska.
Auch die neuesten Simulationen zeigen uns hier eigentlich keinen Bedarf auf.
De senaste simuleringarna som gjorts visar att det för tillfället inte finns något behov av ytterligare evakueringar än de vi redan gjort, säger räddningsledaren Christian Stoder. Sökandet efter den saknade personen, en 64-årig man från Blatten, har tills vidare avbrutits. Daniel Alling, Berlin.
I Trollhättan drabbades 18 lägenheter av den kraftiga branden där i ett flerfamiljshus under dagen. I en av lägenheterna som förstördes bor eller bodde Emil El-Bostani som ska ta studenten om några veckor.
Studentmössa, kostym, skor, smycken som jag hade tänkt, som jag köpte just för studenten som en liten present för mig själv. Allt är kvar där.
Du tog det ut med din familj i alla fall?
Mm. Jo, det är så att min familj hade åkt till Borås. För Kristi Himmelsfärdsmässa. Och jag var på en sista minuten shoppingrunda så att säga. Med mina vänner. För jag har bokat studentresa. Och vårt plan lyfter imorgon. Så det kom som en chock när jag fick ett samtal att det brinner i vår lägenhet.
Reporter var Tommy Öster på P4 Väst. Så sport och fotboll. Häcken är mästare i Svenska Cupen efter en dramatisk finalseger med straffläggning mot Malmö FF.
Silas Andersen i mål! Och det är avgjort. Cupen 2025 går till Göteborg, till Hisingen. Och BK Häcken tar sin fjärde cuptitel, vinner i straffsparksläggning mot Malmö FF. Och Silas Andersen och Ettrit Berisha är oerhörda stjärnor i detta BK Häcken.
Radiosportens Andreas Mats. Segern innebär att Häcken får kvalspela i Europa kommande säsong. Ekot klockan 8. I studion Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi få en berättelse ur verkligheten. Vi möter Vilma som bara var 12 år när hon hackade sig in i sin egen kommun. Och snart rekryteras hon till helt andra uppdrag.
Den kicken är fantastisk, för det är egentligen problemlösning. Du förstår inte. Och sen, så löser du det.
När Vilma är i tidiga tonåren så har hon redan sedan flera år tillbaka hackat sig in i olika datorsystem och nätverk. Nu söker hon en ny utmaning.
Och det var väl då som jag gav mig ut på dark web.
Det är där som hon kommer att bli rekryterad av en internationell grupp hackers för att ta ner ett nätverk av barnhandel.
Folk ser de här barnen som produkter och det var så sjukt. Och jag var ett barn.
Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards och det här är Vilmas berättelse som handlar om att inte tro på allt du ser.
Men det tydligaste minnet som jag har var när jag började spela Movie Star Planet, som var det här spelet där man hade en avatar och så kunde man sätta på sig olika kläder och spela mindre spel och chatta med sina kompisar typ. Hela storyn i det här spelet var att man skulle bli någon känd movie star typ.
Vilma är 7 år gammal och ett särskilt sorts dataspel har tagit över hennes och kompisarnas värld.
Och alla, jag kan säga på riktigt alla 7-åringar under den här tiden spelade det här spelet.
Vilma spelar också spelet. Men det finns ett problem.
Det var fruktansvärt tråkigt spel. Jag spelade spelet ändå bara för att jag var så sjukt tävlingsinriktad. Och jag ville vara bäst i klassen, såklart.
Och kanske så är Vilma ännu mer vinnarskalle än de flesta 7-åringar. Och det finns en anledning bakom.
Jag tyckte att det var ganska obekvämt att jag var så liten. Inte att jag var så otroligt mycket mindre än alla andra, men 7 år, kort, liten, tjej liksom. Jag tror att jag kände mig underskattad konstant. Och jag hatade det mer än allt, för att det kändes som att jag hade mycket i mitt huvud och lite i min kropp typ. Mitt sätt att lite försöka lösa detta på var så här, men jag visste ju att jag alltid vann när jag spelade brädspel och kortspel och sådana spel. Vilket var för att jag alltid fuskade. Så då tänkte jag, men om jag kan lära mig att fuska på datorn så kanske jag kan vinna alla spel utan att ens behöva spela.
Och Vilma har dessutom precis sett några actionfyllda filmer om hackers. Alltså personer som bryter sig igenom datorsystem. Inspirerad marscherar hon fram till sina föräldrar och säger:
mamma, pappa, jag ska bli världens bästa hacker.
Vilmas föräldrar vill stötta hennes datorintresse. De kommer fram till att det första steget är att lära sig ett programmeringsspråk. Alltså den kod som man skriver för att berätta för en dator vad man vill att den ska göra.
Och det jag gjorde var att jag gick till biblioteket och så lånade jag 2 stycken böcker. En som var en bild på en orm och en som var på en kaffekopp då.
2 av världens största programmeringsspråk, Python och Java.
Det gick inte jättebra med de här böckerna, helt ärligt. Jag kom hem och jag tänkte så här, men nu, det här är allt jag behöver kunna. Om jag läser klart de här böckerna, då kommer jag vara världens bästa hacker. Det här är allt liksom. För jag var liten och dum. Men det gick ju definitivt inte. Först och främst, de här böckerna var på engelska, båda 2. Och jag kunde ju inte ens läsa på svenska nästan.
Men det är inte det viktigaste, att Vilma ska förstå allting. Det viktigaste är hur hon känner när hon tittar på koden.
Jag kände mig som karaktären i de här filmerna som jag hade sett. Och det var ju världens motivation för mig. Just att jag fick den här känslan och jag satte på typ så här, lite soundtrack-musik från lite filmer och bara du-du-du-du-du-du-du och satt där liksom. Och även om jag vid den åldern, 7 år, inte gjorde så mycket, så fick jag känslan nog som motiverade mig att fortsätta och faktiskt gå in i det.
Hon är fast besluten att lära sig mer, men hon behöver hjälp. Hon söker på nätet och hittar videor på när personer visar hur man fuskar i just det spelet som hon är dålig på. Och det är när hon ser de videorna som hon för första gången lär sig otillåtna digitala verktyg som hon använder för att få tag på dyra paket i spelet. Gratis.
I den stunden, det kändes som jag var on the top of the world. Det var en helt galen känsla. För att det var som att första gången någonsin så hade jag en påverkan som var utöver det vanliga. Även om jag kanske fattade att det här var inte okej att göra, så fattade jag kanske inte att det var olagligt att göra.
Hon får kontakt med en kille som skapar den här typen av instruktionsvideor och blir därigenom inbjuden till en chattgrupp. En grupp som kallar sig själva för hackers.
Och sen den dagen, oh herregud, det var då jag gjorde nästan ingenting annat på dagen än jag satt och chattade i den här gruppen och jag lärde mig hur mycket som helst. Och de tyckte det var jättekul att lära upp mig också, för att de visste att jag var liksom lite yngre och sådär. Så det var nästan till allt som jag gjorde under mina dagar. Mina föräldrar, de fick ju gå in och ta liksom min dator och min telefon, för att jag satt ju sen, med att jag kom hem från skolan, så satt jag ju med det här tills jag somnade.